Det här är P1, Sveriges Radio.
Jag ska sätta på mig lurarna. Så jag
gör så. Du har ju varit och tränat crossfit hela morgonen, berättade du.
Ja, nu var det en liten så här mellandag, så att jag gjorde lite eget. Och sen så fick jag en naprapat genomgång av så axelspänningar.
Vad upplever du när du tränar?
Jag har gjort det alltid, eller väldigt länge. Mm. Nej, men jag, när jag var typ 25-26 så fick jag en anorexi. Och vägen ur det var terapi. Och sen så började jag, så fort jag började röra på mig så tillät jag mig att äta. Så att det var, jag tror att jag som liten också var väldigt orörlig. Inte var jumpan och var lite rädd för min kropp och sådär. Så det var en väldigt härlig upptäckt att komma till kroppen.
Kajsa Grytt slog igenom som punkikon med bandet Tantstrul i början av 80-talet. Men efter några år ville hon ägna sig åt mer lågmäld musik där hennes egensinniga röst fick vara i fokus, liksom berättelsen. Idag är det skrivandet som är Kajsa Grytts passion och det tar sig form i både låtar, böcker och teatermanus. Och i fokus för hennes konstnärskap är människan och hur hon blir till i relation till andra. Ofta handlar det om skam och tabun, om var gränsen går för vad vi kan göra. Särskilt var gränsen går för kvinnor. Hennes CV kan verka spretigt och genom åren har hon ofta fått frågan: har du hittat hem nu? En fråga som Kajsa Grytt avskyr.
Nej, men jag förstår den inte, tror jag. Riktigt. Jag ser inte meningen med den. Vad är det då? Att man är färdig? Eller att det finns nog ett obehag i att bli definierad och satt i ett fack. Det kanske är, jag vet inte om det kan vara rädsla för att bli helt synlig på något sätt. Mm. Om jag har gjort någonting på ett sätt så blir jag sugen på att göra det, testa nästan tvärtom. Eller så här, det dialektiska, det är väldigt mycket jag.
Mm. Du skriver så här i din självbiografi också, att denna spretiga människa som aldrig får riktigt kläm på livet, som simmar och bygger och sen rasar allt och så börjar man om. Mm. Varför simmar du inte bara rakt fram? Varför bygger du inte bara klart?
Jag tycker att jag försöker. Jag har inte riktigt... Nu känner jag nog att jag har någon slags kläm på livet, faktiskt. Men det kanske är det, varför simmar du inte åt samma håll hela tiden och bara gör det? Men jag är nog väldigt nyfiken, tror jag. Luststyrd.
Tantstrultiden har ju präglat dig som person i offentligheten, bilden av dig. Du presenteras ju fortfarande ofta så, som punkikonen från Tantstrultiden, Kajsa Grytt. Och du har själv sagt att Tantstrul, det skapar ditt liv. Det skapade ditt liv så som det blev.
Mm. Jag minns ju liksom nästan stunden, det finns liksom ett tillfälle när det blir, det här ska jag göra. Och sen så började med ett band och sen så blev det ett annat och så blev det Tantstrul och så hamnade jag framför mikrofonen där jag inte var från början. Vi hade ju en annan sångerska först. Men det satte liksom igång det här skapandet att göra låtar och stå med dem på en scen. Men att få så mycket uppmärksamhet för någonting som man gör så där tidigt. Alltså det är en bekräftelse. Å ena sidan, som jag sa att jag fick den här anorexin, den handlar nog också om att det var en yttre bild som kom väldigt tidigt. Och bekräftelse utifrån. Och även om bekräftelsen handlade om en prestation och låtar och sånt, så det är så lätt när man är tonåring att man ändå läser den för en yttre varelse, en snygghet eller liksom, vi är så satta i den rollen som tjejer så att vi tolkar ofta utifrån något annat. Men att den kom innan någonting starkt inuti, innan självkänslan eller styrkan har kommit. Men å andra sidan så var det ju också nu i efterhand och hela läsningen, så är det ju en bekräftelse för någonting som jag gjorde. Att jag gjorde låtar, att jag uttryckte saker med ord och att jag vågade prata om saker som... Jag pratade om saker på ett sätt som kanske inte var pratat om riktigt på det sättet. Så här, små tjejers sexualitet och... på ett ganska... vad ska jag säga, okokett sätt eller...
Men du nämnde att det finns en speciell situation, tid då det där föds.
Mm.
Och jag tänker att den, att det är en kväll. Att det är en kväll i november 1979.
Mm.
Är det du också tänker?
Ja, du menar den och sen ockupationen?
Ja. Oasen är ju en kulturförening, fritidsgård, vad man kallar det. Det är som en plats i Rågsved söder om Stockholm. Där ungdomar ägnat sig åt olika uttryck för kultur, så ska den, vill man lägga ner den och så ockuperas den. Och Ebba Grön är där, och den här låten som de har gjort, Brownly In It For The Drugs, handlar väl om den här nedläggningen av Oasen. Och du är där.
Ja, men och, precis, och att jag åkte ju dit själv. Jag var liksom inte del av en grupp som var där, utan det var, jag hade gått via mitt tonårsgäng som var ett ganska gäng med taskigt självförtroende som satt i parken, i Vitabergsparken och rökte hasch och lyssnade på hårdrock. Och vi var att, vi gick inte ut, eller sagt oss, vi gjorde inte det som ungdomsgängen i Rågsved gjorde, som skapade liksom situationer för sig och protesterade, utan vi satt med våra afghanpälsar och liksom sådär. Och så sökte jag mig från det, åkte dit själv och stod mitt i det där. Det var någonting som jag på något sätt verkligen sökte mig till.
Du var 18 år gammal och du skriver om det väldigt fint i din självbiografi, Boken om mig själv. Skulle du kunna läsa det?
Jag får ta upp brillorna.
Det är en beskrivning av ett känslotillstånd i en ung människa. Vad som händer som gör att man känner att man förstår vad det är som händer i dig.
Publiken är ett vilt hav och musiken melodiös och kraftfull. Fantastiska poplåtar med revolutionär kraft. Jag drunknar i det där rock'n'roll-havet. Det hänger lite banderoller på väggarna, men det är ett betongrum i en betongförort. Vi är omringade av höghus och tunnelbana. Från den stunden är det bara här jag vill vara. Jag ska stå på den här scenen, låta så här, vara den här rösten, den här distade gitarren, den här publiken, den här svetten. Stå i det motståndet, den här faran, den här känslan, det här ljudet. Det här är jag, min insida. Den vackra, vackra, vackra förtvivlan och längtan och glädjen och ilskan. Nu vet jag bara det här, ingenting annat. Ja, det är fint.
Vad tänker du när du läser dina egna ord?
Det är som mitt inre, att det finns ett uttryck som är så rakt ut. Att man får till bara ställa sig med gitarren och bara låta sitt inre liksom ta sig ut.
Men det är en enorm kraft.
Det oslipade liksom.
I det där.
Ja, det var enorm.
Det är kompromisslöst det som
hände. Sen var det också så fint, för att det var ju ungar som bara sa så här, nej, vi vill använda vår kraft. Vi finns, vi... Ja, det är ju en frigörelse liksom. Och så bara tar man sig den makten.
Det är ilska och passion och kraft.
Och det var ju liksom, precis, det var inte bara fuck you, jag jobbade jättemycket med passionerade kärlekslängtan och att våga uttrycka sin sårbarhet. Och så att det fanns ju, alla olika känslor som behövde uttryckas på, som fick uttryckas.
Där och då föds den här känslan i dig att du ska stå där på den där scenen. Mm. Du ska stå där och sjunga.
Ja.
Du ska vara där.
Ja, det är fint. Nej, för jag var ju inte en sån här liten... Jag var ju inte en som tonåring eller barn eller något. Någon som ville liksom framträda för andra. Det är inte en... Jag hade inte den...
Att jag ska bli en idol eller
nej, en jag hade nog en längtan efter att någon kommer se mig. Att det fanns någonting som jag ville visa långt inne. Men jag var inte den som vågade göra det. Som, jag var ingen ledarfigur eller ingen som tog den platsen, utan det var att någonting skulle få syn på mig, någon skulle få, så var det mer. Men nu tog jag ju mig den rätten, till slut så skapade jag mig den rätten själv, att jag kan våga ta den där platsen.
Mm. Tantströms första spelning som band är ju också på Oasen i Rågsved. Kan du ta mig dit? Hur var det att stå på scenen för första gången? Det var ju där känslan hade växt att du en gång skulle stå på scenen.
Nej, det var helt vätskrämt. Alltså det var, mina ben skakade som det. Kom ihåg. Det var väldigt härligt. Det var ju så här, det var verkligen att gå över en gräns för mig själv. Jag var liksom blyg. Jag var som sagt inte den som älskade att vara fokus. Men benen skakade och det var härligt också. Jag tror jag hade blåa metallicbyxor på mig. Det var ju liksom... Jag stod ju och försökte spela, alltså då står man ju där och försöker spela, alltså vet jag hade ju precis lärt mig spela sådana barré-ackord, så att det gällde ju att spela rätt. Jag kunde ju inte spela så bra så att jag kunde ägna mig åt liksom danssteg eller härlig flört med publiken, utan det var ju jag försökte, vet, på samma gång som benen skakade, försöka hålla liksom ackorden, spela rätt.
Mm. Men du var nervös, var det därför benen skakade?
Ja, visst. Man är det konkreta konstverk. Så man står och gör det. Och så tillsammans med en massa människor som just då är närvarande och kommer med sin... Så här, de ska ha fokus på dem på scenen. Så att man får ju... fatta vilken grej. Mm. Alltså, så.
Fjodor i Ebba Grön har ju beskrivit mycket punken som en oerhörd befrielse att få vara kompromisslös, att få ösa ur sig. Och du pratar om passion och vad var det som drog dig till punken? För du dras ju till den här rörelsen, till det här upproret.
Ja, men det är... Jag kunde nog känna att det här är väldigt bra, det här är väldigt rakt ut. Det här är liksom konst för mig. Alltså riktigt liksom sant, uttrycksfullt, verkligt, händelse.
Mm.
Som konstnärligt uttryck är jag inte så intresserad av att visa sig duktig. Det finns ju den, så, vilken perfekt duktighet. Det är jag ganska ointresserad av. För mig är det att bli berörd. Och där var ju punken verkligen liksom tillbaka bort med det. Skryt, duktighet, helt ointressant.
Mm.
Kör liksom.
1979-1985 så är ju då Tant Strul en slags front i punkrörelsen tillsammans med Ebba Grön och några band till. Hur var det där livet, punklivet?
Ja, men vi bråkade och höll på, men vi hade ju också vi hörde ihop. Att få höra ihop och hålla på kreativt och göra låtar och dona och fixa liksom. Jag kan nog känna att gud vad härligt för mig att ha den där statusen som jag ändå hade, att jag inte behövde bara vara en beundrare av andra, utan att jag var höll på själv och gjorde låtar också.
Mm. Ni blir ju recenserade i Dagens Nyheter, er första skiva till exempel.
Mm.
Och det där har du beskrivit som lite obehagligt. Det fanns ett mått av obehag i det, för att du jämför med hur killarna blev beskrivna med, då beskrevs de med energi och prestation och genre, det var så det skrevs. Om er så skrevs det om sensualitet och sårbarhet.
Mm.
Vad var det som skavde med det?
Jag tänkte inte på det då, faktiskt, utan det är någon senare analys. Som jag sa, det här med ögat utifrån innan man är färdig inuti, att det är så lätt att ta på sig den här rollen.
Vilken roll då?
Ja, men om man är så sårbar och sensuellt och det är lite objektigt liksom också som tjej.
Att du kände att ni blev...
Jag tänkte inte på det då, som sagt. Nej. Det är det som är labbigt innan man har en feministisk analys och kan se att vänta nu, vad är det som händer här och vad vill de ha mig till och så. Utan då är man ju totalt, man köper ju det. Och
man köper beskrivningen av sig själv.
Jag blev glad, åh vad härligt att jag är sensuell och vad härligt att jag är sårbar. Och vad, är det, det är fint att vara sårbar som tjej, det är fint att vara sensuell och liksom. Mm, men det, så det var ju, jag såg det som uppskattande. Men då blev det ju det. Det hade ju varit härligt liksom, att få bli hyllad som liksom, vilken bra låtskrivare. Vad bra hon är på att skildra det här och här. Och vilken mod eller andra. Mm. Men nu blev det liksom det där som... Ja, det är på något sätt som bilden av en liten neurotisk drömtjej som är liksom... vet inte, det är något... Det är något gränslöst. Alltså man går in i den här... Man gillar den här lite destruktiva, självutlämnande...
Men behandlades ni, tänker du, annorlunda än Ebba Grön till exempel? Upplevde du den? En skillnad?
Ja, gud. Ja, alltså det här, att vi efteråt pratar som frontfigurer i en punkgrej. Jag tycker vi har fått mycket mer värdighet och respekt som liksom bra band med bra låtidéer och bra arv. Vi gjorde ju jättespeciella arv. Vi lät ju på ett väldigt speciellt sätt. Mm. Och jag skulle jämföra med någon slags postpunk med de här Teardrops Explodes, Joy Division, liksom det som kom i nästa era. Men det, vi hade inte den respekten då. Ebba Grön beundrades. Liksom grabbarnas grabb. Medans vi
vem
var
det? Tåström?
Ja, Tåström eller Fjodor. Eller liksom. Den upphöjningen eller det sättet var det inte. Utan det var mer någon slags objekt i så här, sexualisering. Ja, men liksom, ja, den där skulle man ha. Jag skulle vilja ha henne. Ja, men jag får liksom en bild av att man ville ha mig på bönpallen.
Vilken bönpall?
Bak på sin... motorcykel. Eller har sittande så här, drömmen. Alltså, henne skulle man ha sittande i bilen bredvid sig. Liksom. Hon är så här, drömsk och härlig. Faktiskt. Men jag vet vad som hände med mig inuti.
Vad var det som hände med dig inuti?
Nej, men... Alltså, osäkerhet på det yttre. Bekräftelse, liksom... Att inte få riktigt den bekräftelsen på att vara bra.
Utan på?
På att vara... sårbar och skör och känslig och sensuell.
Mm.
Och det är ju någonting som ligger i någons annans öga. Liksom. Det är ju helt knäppt. Åh, vad de självutlämnande, vad du är modig och vad det är sårbart. Och, liksom. Det är något runkigt.
Över det, ja. Den beskrivningen. Men jag gick tillbaka och läste lite texter på era stora hits. De som har spelats mycket. Det är ju ganska sensuella texter eller ganska erotiskt laddade texter, tänker jag. Till exempel slicka mig ren och jag ber
det är så sjukt,
slicka mig ren och älska mig sen.
Ja, just det. Men den är ju så här... jag brukar säga det är, så det är verkligen en Freudian slip. Alltså, jag tänker mig mer att det här är en tjej som håller på och är kär i någon och bara... Så här, det är liksom en bild av någon slags lyckan. Jag tänkte inte på könet i det.
Nej.
Riktigt. Utan mer en liksom ömhet. Och jag ber... Man letar efter någonting som är lite farligt på scen för sig själv och sjunga, tror jag. Jag tror att jag alltid har gjort det. Att gå upp på scenen, det måste vara en laddning i det. Liksom, att det är någonting som lämnar ut någonting eller har en går nära en gräns. Så att det blir, finns en både pinsamt eller skört. Eller sådär. Men det är ju tvärtom sårbart, skulle jag säga.
Vad betyder det?
Ja, men, tvärtom? Ja, men det är ju Att det är ganska osårbart att stå där och sjunga. Så. Och jag tycker att det är så fint att se, för det finns ju ingen så här... Alltså, jag håller på sexar med det, riktigt. Jag äger det. Jag objektar inte, jag äger det.
Det är punkt i uttrycket.
Jag är ett subjekt.
Mm,
och dunkar varmt, jag är också ett subjekt. Jag ber, säger någonting, vänta, gör så här, liksom.
Kom, ge mig allt. Min kropp är öppen nu. Du smakar salt. Kom, ge mig allt.
Ja, och vänta en liten stund till. Jag vill tala om för hur fort... Liksom, håll igen, liksom. Så det är ju ett subjekt.
Efter 5 år så lägger ni ner bandet och du är en drivande person bakom det beslutet. Varför kände du så att det var dags att lägga ner?
Jag tyckte inte att det var så kul liksom. När man var så, det var väl det här, var fast i en roll kanske. Jag var nyfiken på att hålla på med texter och uttryck. Min vision om vad jag ville göra, den hade vuxit sig större inuti mig. Att ta ner det och bli sådär ännu naknare och jobba med sången och jobba med uttrycket och historien, att verkligen försöka fylla ett rum med en text.
Just det. För det som tar vid efter Tantstrul så startar ju den här duon tillsammans med Malena från Tantstrul.
Mm.
Och du nämnde din röst nu och historia. Så här har du sagt: jag är inte särskilt bra på att varken spela gitarr eller sjunga. Den enda möjligheten att fängsla människor när jag står på scenen har varit att berätta en historia.
Mm. Nu har jag kommit på, eftersom jag är så himla passionerat förälskad i skrivandet, det här med att jag börjar skriva böcker och historier, att det är nog tvärtom egentligen, att eftersom jag tycker om att berätta en historia på scenen så har jag inte ägnat all min tid åt att träna på rösten och gitarren, utan det som intresserar mig är att fånga med den här historien. Jag har ägnat mig åt det. Mm. Och jag tänker att mina spelningar nu fortfarande, jag är väldigt bra på det. Även, alltså, jag är jättebra på att sjunga. Men utifrån om det syftet är att liksom drabba människor med det som jag sjunger om, eller med bara kanske tonerna, jag vet inte, men att vara i ett nu med rösten.
Så intressant att du tycker att du är bra på att sjunga nu, för det har du ju inte tyckt tidigare i din, under alla dessa år så har ju rösten varit din dåliga, din svaga punkt, har du tyckt själv.
Nej, men det är ju för att jag har kommit utifrån. Jag skulle ju inte liksom kunna gå upp på scenen om jag öppnar munnen och tyckte att det som kom ut var uselt. Jag har ju gått upp med saker som är, och som för många sticker i ögat. Så det är klart att jag får ju på mig exemplet Kajsa Grytt som inte kan sjunga. Hon kan ju inte sjunga. Eller liksom när jag var och gästade Sebbe Stax och sjöng på den här Vingar på hiphopgalan, så skulle jag sjunga en refräng där. Och det var jättehärligt, men så liksom i kommentarsfältet på alla de hiphopen, liksom deras fans, det var ju bara så här: vem fan är det? Hon hackar ju hela tiden. Det var ju helt annorlunda än, de är vana vid wailande liksom soulsångerska. Det var ju helt på månen för den här publiken. Liksom. Mm. Varför är hon där överhuvudtaget? Så det kan man ju tycka, men jag menar, jag kan ju fortfarande tycka att det var en bra, utifrån min smak. Men jag har väl annan smak.
Ja, du skriver i din bok till exempel hur Bengt Olsson, författaren som också recenserar, skrev en rejäl sågning av Tantstruls sista skiva, som du egentligen är väldigt nöjd med, själva skivan. Mm. Men han beskrev att lyssna på din röst så här: som att ha en skrikande, jobbig, pockande brud hängande i byxbenet.
Mm.
Och det där tog dig väldigt hårt. Varför kom det åt dig? Nej. Vad var det som...
Ja, men det är ju en... Det är ju en väldigt konstig, komplex grej för mig som person. Att jag å ena sidan gör saker ganska hejdlöst och är säker på mitt uttryck och vad jag vill göra. Som jag säger, jag tycker att jag sjunger bra. Så är det. Men jag är sårbar inför andras åsikter när jag hör dem. Jag vill också vara omtyckt, eller sådär. Jag vet inte, just den där, det är ju sårbarhet som finns. Tänk att vara, du vet, att avvisad som en pockande, jobbig brud hängande i byxbenet. Det är en skambild att bli, du vet, att vara den där som vill ha något som blir avvisad. Det är en grundskam, det är som ett litet barn som liksom blir bortskjutsad av morsan. Så det är en väldigt skammig bild, och det är liksom, nej, men jag, det är som alla gör, så visst, det sätter sig.
Ja.
Mm.
Punken föds ju i förorter. Berättelserna i punkens musik är mycket förorten och betongen. Du kommer ju inte själv från förorten riktigt, utan du är uppvuxen i innerstan.
Ja, Söderbana.
Men för mamma Ulla var textilkonstnär och pappa Hans var inredningsarkitekt.
Nej, arkitekt. Nej,
han var arkitekt?
Ja, han gick inredning på ett konstverk men sen gick han tekniskt. Han gjorde hus.
För de kommer båda två från någon slags övre medelklassmiljö men gör uppror mot det.
Mm. Min mamma är ju adlig. Hon heter Bernhjelm. Men ja, de gick på konstfack och sen så... Vet inte om de gjorde så uppror. De skapade sina egna liv och ville ju något annat. Men farsan jobbade inom staten som arkitekt.
Ja. Hur har du påverkats av dem, skulle du säga?
Ja gud, det är ju, man, det är det hela ens inre påverkas, eller för mig som tror jag av ens min syn är ju liksom, det handlar om anknytning, det handlar om hur man förhåller sig i relationer, hur jag förhåller mig, alla mina affekter tror jag, eller liksom hur jag går igång på saker, det är spår av hur jag har haft det tillsammans med mina föräldrar.
Ja, det var ju lite bråkigt hemma ibland, och när du är 12 år så skiljer ju sig din mamma och pappa från varandra.
Mm.
Och du kommer ju bo hemma hos pappa.
Mm.
Hur påverkades du av den här skilsmässan, tror du?
Jag tror att det var bra att de gjorde det. Det hade inte varit bättre om de var ihop. Men det var ju mamma som lämnade. Det var en idé om att liksom vi skulle vara kvar i hemmet, och eftersom det var hon som ville skiljas så fick hon ta konsekvensen av det. Och jag tror att den läsningen av det blev för mig, beroende på hur saker hade varit och beroende på hur det hade varit för mig tidigare, tror jag var svår faktiskt. Mm.
Du jämförde ju den där recensionen av Bengt Olsson med att vara ett barn som blir bortlämnat av sin mamma.
Mm.
Det är ju lite det på ett sätt som händer här, att din mamma väljer en ny relation och väljer bort den.
Men jag tänker också att vi hade ju fortsatt kontakt, hon släppte ju inte kontakten, hon liksom var ju där jättemycket och var under tonåren den som var mer medveten om, liksom såg mer att hur jag testade gränser och sådär, men på grund av saker som hade hänt tidigare så tror jag att jag höll på med att försöka ha kvar mamma mådde på olika sätt, så att för mig blev det en slutgiltigt misslyckande.
För vem?
För mig. Att hon lämnade. Alltså, och det beror på saker som hänt tidigare. Att jag tror att jag höll på med att det låg på mig att hålla kvar henne på något sätt.
Mm.
Att göra henne glad. Att göra henne att det skulle bli bra för henne.
Ja. Men misslyckades då med...
Och så när hon då... Vilket var bra att hon var på samma... De kunde ju inte vara tillsammans. Hon hittade ju, hon utvecklades väldigt mycket av den där separationen och den man hon träffade och sådär. Men i mig blev det, så det är så svåra saker att undvika. Det är bara saker liksom landar i oss människor och oss barn på olika sätt. Jag tror inte att det var så lätt för henne att kunna se det, hur det hade varit. Men det, jag har ju fått handskas med det och liksom få känna igen, jaha, nu agerar jag på det där sättet för att de där massa grejer sitter kvar. Hon hade kunnat prioritera sina barn. Liksom, som, jag vet inte om jag hade gjort på samma sätt. Men hon är tillräckligt arg på sig själv. Och jag har ju klarat mig väldigt bra.
Du har ju gått mycket i terapi och själv också. På senare tid också sen utbildat dig själv till terapeut.
Mm.
Och när man går igenom det du skapat genom åren. Både sångtexter och böcker och... teatermanus och sådär, så är det som om det finns en beröringspunkt mellan terapin och ditt konstnärskap. Mm. Ligger det någonting i det, tänker du, eller?
Mm.
Finns det...
Vill du beskriva tidigare, Mina?
Nej, men eftersom det är så pass självbiografiskt, eller du använder ditt eget liv som material på något sätt. I din...
Ja, men jag är väldigt intresserad av att vara människa och... Jag tycker det är spännande och jag känner det, att jag är ganska upptränad liksom på. I utbildningen till terapeut så upptäckte jag att när vi läste alla de här teorierna och former och metoder och form och liksom hur man tänker om saker, så hade jag en väldigt stor fördel som hade gått både egen terapi men också hållit på med skapande. För att jag tog allt det där genom min egen kropp. Och ja, men vänta, det är den där grejen, det är det där, det är det där. Istället för att försöka, liksom, men vänta nu, är det sådana typer av människor eller är det sådana? Och jag tror att jag även kan förstå andra genom att liksom ha hållit på med mitt eget behov eller försökt förstå vad är det jag håller på med nu. Varför? Ja, jag är jätteintresserad av vad vi är.
I många intervjuer på senare tid så har du pratat mycket om kärlek och relationer, eller snarare frånvaron av en kärleksrelation i ditt liv idag.
Nu kommer det där.
Vilket är det där?
Ja, det är det där som du sa nyss. Ja. Kärlek och relationer, ja.
Är det kärlek och relationer som är det där?
Mm.
Mm. Har du suttit och väntat på det bara?
Nej, jag har inte.
Du har sagt så här att jag längtar efter att bli lyckligt kär. Lättsamt, glatt och lyckligt kär på ett fint och varmt sätt. Jag har aldrig varit med om det. Jag har känt förälskelserus, absolut. Men inte på ett harmoniskt och friskt sätt. Det har alltid funnits någonting destruktivt och en osäkerhet.
Mm. Blir... Ja.
Nu ler du.
Ja, jag blir... Ja. Mm. Vad ska jag säga mer? Mm. Ja, men det där... Det där. Ja. Vad ska jag säga?
Ja.
Jag vet inte vad jag ska säga mer än... Ja, så är det.
Det har alltid funnits någonting destruktivt och en osäkerhet.
Mm.
Varför har du alltid gjort det?
Nej, men det kan väl ha med den... min, ja, det som hände i de här... Med mamma eller liksom i min...
Att bli avvisad av mamma?
Ja, eller... Nej, men att det liksom... Det jag höll på med var att försöka få det där. Och att det inte... gick.
Att få vad?
Att få henne att liksom ha det bra och lugn och vara här och med...
Att få mamma nöjd hemma?
Ja, liksom så att hon skulle vara kvar. Jag tror att det fanns en rädsla för att hon skulle... Jag tror jag kände hennes frustration. Det där är ju en jävligt... Förlåt att jag svär. Det är en väldigt lättvindig tolkning, tycker jag.
Vilken då?
Den här som jag säger. Att det skulle bara vara liksom... Jag har gått igenom den här jättemycket och landat i den och varit i den att det är därför bla bla bla.
Sen så är det här med att bli avvisad av mamma, att liksom det är anledningen till att
den riktigt psykologisk tolkning. Och att jag menar, och att jag är skraj för att bli avvisad, vilket gör att jag är, och vilka väljer jag och vad man, men att det inte bara är det, att det liksom finns andra saker som har hänt, men det kan också vara så här, men nej, men mitt öde eller det som ska vara för mig, det är det där. Jag ser att det finns kärlek. Jag ser runt omkring mig att människor har fina relationer. Och jag har inte haft en sån typ av lång harmonisk relation. Men jag ser att den finns. Och det skulle kunna vara så att jag inte får vara med om det. Jag är ganska gammal nu.
Det låter ju sorgligt. Jag tänker, du beskriver det med väldigt längtan efter att få uppleva den kärleken. Och så har du inte fått göra det, men du ser den omkring dig.
Ja. Så kan det vara. Eller så är det bara en slump. Eller så är det Gud som bestämmer. Eller så är det liksom... Men
har du gett upp nu? Det låter nästan som att du har gett upp tanken på
Nej, men jag kan inte... Det känns som att jag har inte... Det är utom min kontroll. För det är många som säger, nej det är det inte. Du kan ju inte leta på Tinder och hålla på. Och bara,
leta orka. På Tinder?
Ja, nej, men du vet... Så här,
det är många som letar på Tinder.
Ja, det är väldigt så här. Och jag känner mig lite rädd också. För jag vet ju att... Jag är jäkligt sårbar i den här grejen.
I relationsgrejen.
Och nu när jag inte håller på med och liksom, händer det så händer det, så tänker jag. Men om jag ska hålla på och jobba för det, så det är också, jag vet att det kommer skapa en oharmoni. Jag vet att om det blir då liksom, om jag återigen är med om det där som inte är bra liksom.
En relation som blir destruktiv.
Ja, precis, på något sätt. Så kommer jag halta och jag kommer komma ur... Jag har väldigt fint och härligt i livet. Jag har väldigt fint liv med mina vänner. Jag har en väldigt fin relation med min son. Jag har upptäckt det här med att skriva böcker. Och det händer i mig starkt. Alltså jag är nog skraj för att störa det där.
Att störa den harmoni som du har i livet nu med att försöka.
För att jag vet att jag är sårbar inför intim eller sådana jättenära kärleks, sexuella kärleksrelationer.
Mm. Du, ett stort tema i ditt liv och i ditt skapande har ju varit skam. Begreppet skam.
Mm.
I det senaste du har gjort, bland annat det du har skrivit om, så har det ju handlat om en kvinna som överger sitt barn, och på din senaste platta så är det låten Sex. Som du har sagt så här om, att jag överhuvudtaget sjunger om det ämnet som 56-årig kvinna. Att det är lite skämmigt.
Det är så helt sjukt tabu. Jag tror att jag liksom till, nej, det kom ju till mig när jag fyllde 50. Jaha, nu händer det här, vad händer? Vad är det, hur får man vara, hur ska man klä sig, hur ska man åldersadekvat, och jag tror att jag blev jätteprovocerad av det och bara vägrade. Vi ska inte behöva backa, för vi behöver få leva tills vi dör. Vi ska inte behöva sluta vara så här, nej, det där får jag inte visa, det är en skamning. Så stoppar man ju sig själv i livet. Så jag tycker det är nästan en feministisk, också politisk handling.
Men hur har du märkt av att skammas som kvinna 55 plus? Alltså rent konkret.
Nej men ja, det kan ju, vi kan ju bara ta det där Så mycket bättre exemplet.
Vilket är det?
Att jag var med Så mycket bättre. Och det var ju liksom de kommentarerna som jag fick handlade ju om svårigheten att definiera, både så här att de tyckte att jag sjöng konstigt, det var, men det var ju en grej. Men det, de som tog och som var ju liksom så här, vad är det för väldigt irritation på att den här kärringen har den här korta kjolen, eller liksom, vad är det för gammal människa, vad håller hon på, en irritation över att jag inte förhöll mig liksom till
Du kände att att du kunde inte vara dig själv utan att bli.
Precis. Jag fick ju jättemycket sånt kvinnohat och ganska liksom inte på det sättet som de här som till exempel Linné och Henrik som håller på och pratar om, att så här, sexualisering av någon, utan ganska mycket sån äckelkänsla. Man öppnade för free shoot på någon slags pinsamhet.
Men du har ju liksom ända sedan tidiga framträdandet i Tantstrul behövt hantera det, att en massa människor har åsikter om dig som objekt just.
Mm.
Som ung, sensuell,
ja,
sårbar.
Ja, men då är man ju ett objekt. Men det är liksom, det är ju att jag kanske också är så här, men jag sjunger sådana låtar, jag kanske handskas med mig själv så att jag gör mig fin och jag har liksom färgat hår och jag har kort kjol, jag har lång klän liksom, och läppstift och liksom. Jag har inte inordnat mig i en liksom otfull liksom mammaroll, utan jag har en explicit grej också. Och då kombinationen av att vara det fastän man inte är ett objekt. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag
att liksom förhålla sig som att jag är det för mig själv, eller jag är ett subjekt och håller på. Men man är inte, liksom, det är inte en, härlig att kolla på här. Utan det, är lite, så här, det blir ju en krock.
Ja, för du beskrev ju det som ung, att du var ett subjekt och skrev någonting, men behandlades som ett objekt av den, de som tog emot.
Och jag tänker att det gör man nog som kvinna, behandlas som ett objekt. Och då att, ett negativt objekt. Alltså jag tänker att en, man, alltså är man, vilken mysig mormor, eller vilken mysig mamma, eller vilken mysig, det är en roll, eller vilken framgångsrik exekutiv kvinna. Men liksom, man är ju inte ett sexobjekt på det sättet.
Ja, men det här med att bli äldre som kvinna och inte längre vara ett objekt.
Mm.
Du var ju ett objekt som ung och åtrådd, och det tänker jag, och också har sina sidor som är jobbiga, men hur är det när det att bli äldre, så försvinner det och så är man inte längre åtrådd. Det var så jag uppfattade dig efter när du berättade om det som hände i Så mycket bättre.
Ja, men det hade jag i för sig. Nej, men det, den sorgen gick jag nog. Jag kommer ihåg liksom, när jag blev varse, det var nog i 40-årsåldern. När man blev varse att liksom...
I 40?
45, ja, men jag vet inte. Jag kanske 45. Eller det liksom var någon gång där. Det var långt innan Så mycket bättre grejen. Men när jag kom tänka på den grejen att gå igenom en buss. Jag möter inga blickar. Liksom. Jag möter, att man alltid möter blickar hela tiden. Mötte blickar på gatan. Så här. Att plötsligt blev jag varse, jag möter inte lika många blickar. Och vad är det? Jag menar att man går förbi folk och de liksom tittar inte på en. Mm. På det sättet, att inte ha blicken på sig hela tiden. Det finns ju, för som var kvinna, finns ju någonting väldigt skönt i det. Också. Mm. Att inte vara betraktad liksom. Det är liksom vadå? Ja, men så det är tråkigt. Det är väl klart att det var härligt och man tror, gud vad de är intresserade av att prata med mig och gud vad jag är i centrum här liksom. Mm, superhärligt. Och sen när man står, om man står, går ut och inte får vara i centrum, så är det tråkigare. Man får färre att prata med. Men sen så kan jag kan verkligen känna mig super, fortfarande känna mig supersnygg. Jag vet inte, för man får ju sämre syn också. Så att när jag står och sminkar mig framför spegeln och i åren, jag tycker att jag är liksom snyggare nu än vad jag tyckte att jag var när jag var ung. Mm. Och tyckte att jag var, och var så kallad snygg.
Du trivs bättre med det, med
nej,
dig
men
själv.
Jag tror också, jag tror att jag är snyggare. Vilket, och så kan man ju också skita i liksom vad andra tycker. Det är en väldigt härlig känsla att man, känner, man går och känner sig lite så här snygg liksom. Så liksom varför hålla på egentligen förhålla sig till om de tycker det eller inte.
Ja, det är ju,
det är, men det är skammigt. Det är säkert superskammigt. Det kan komma såna bakslag. Åh, gud, det avbryter en positiv effekt. Att här går jag och känner mig så härlig. Och så bara, nej, jag var inte härlig. Så
då, du kastas hela tiden mellan
men
det.
Men då är det viktigt att vara kvar. Jag tänker att det är ändå så här, jag tycker att det är så himla... På samma gång så uppskattar jag att vara kvar. Jag tycker att det vore hemskt att forma sig efter det. Att stå ut med den där lilla skamkänslan, om det nu kommer liksom. Det är viktigt.
Att inte drunkna i den skammen.
Ja, just det. Mm. Man får drunkna hemma lite och bara, gud. Fast att inte försöka inte backa.
Nej. För du kastas lite hela tiden mellan den här punkidealet som du hade som ung. När det var, vi skiter i vad andra tycker, vad omvärlden tycker, vi och vår grej. Det här är punk.
Mm.
Och det här att ändå hela tiden bli, låta sig bli bedömd och påverkas av vad omgivningen säger om en. Hur mycket punk... uppror är kvar i dig?
Ja, men jag tänker att jag har nog kvar på ett sätt förhållningssättet, men jag tänker nog inte på det som punk, utan jag tänker på det som att som konstnär inte att faktiskt gå ut på edgen. Och att liksom jag lever ju mitt liv. Det är inte bara det jag gör, jag tänker att jag är en del av mitt verk också på ett sätt.
Mm.
Liksom. Men att jag måste också vara snäll mot mig själv och skydda mig, för det gör ont att stå där ute och vara i det där, så att jag måste liksom inte stå på torget och hålla på, utan jag kan göra det liksom i bokform eller i andra former, och jag kan försöka hitta något sätt att ha kontroll över det, fast jag vill inte ha så mycket koll så att jag inte gör det, så att jag fegar ur liksom. för att det finns ju inte på kartan att inte gå ut där faktiskt för mig. Man måste testa liksom en måste hålla på och testa det där. Det är viktigt.
Ska vi säga så?
Ska vi säga så? Jag vet inte. Ja, gör det.
Fortsätt att testa.
Mm.
Ja. Tack för att du kom till söndagsintervjun.
Ja, men tack för att jag fick komma.
Du har nu lyssnat på söndagsintervjun i P1 där artisten och författaren Kajsa Grytt gästade Martin Wiklin. Ljud och teknik skötte som vanligt Fredrik Nilsson, och jag som producerar heter Hanna Engberg. Och söndagsintervjun i P1 är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.